En plank volym, alltså en kub vars sidor är en planklängd långa, är så liten att det finns fler plankvolymer inuti en kubikmeter än det finns kubikmetrar i hela universum.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psykotikki.
Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico.
Quantinschwung.
Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Välkommen till landet mittemellan. Det är där du är just nu. Mittemellan högt och lågt, nytt och gammalt och framförallt mellan litet och stort. Det finns väldigt mycket sånt som är otroligt stort, himlastormande stort. Det vet alla som brukar lyssna på Kvanthopps rymdrelaterade avsnitt. Jag medger, jag är lite förtjust, vissa skulle säga lite väl förtjust i att vältra mig i hur hjärnblödningsframkallande enorm rymden är. Jag menar, det kända universumet är 93 miljarder ljusår i genomskärning. Det är ett så stort avstånd att det skulle behövas mycket kraftigare superlativ för att beskriva det. Vår mest avlägsna rymdsond, Voyager 1, har varit på väg i snart 50 år och den har med nöd och näppe ens lämnat solsystemet. Den har 50 000 års resa kvar bara till den närmaste kärnan på Voyagers rutt. Men idag ska vi inte gå åt det hållet. Vi ska gå åt det lilla hållet. För, kan du tro det, universum är kanske till och med mycket mindre än det är stort, om du förstår vad jag menar. Resan till skalans allra minsta ände kan med andra ord rent av vara mer hisnande än till den största änden. Jag kan redan nu avslöja att det minsta som finns, som vi vet om, kallas en planklängd. Men jag kan slå vad om att du inte riktigt begriper exakt hur litet det är. Inte gör jag det heller. Men vi ska försöka föreställa oss det tillsammans och samtidigt kolla in några andra spännande små saker och ting på vägen ner till planknivån. Välkommen till Kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund. Om jag ber dig tänka på någonting riktigt litet, vad tänker du på då? Jag är ganska säker på att många tänker på bakterier eller virus. Men var noga med att särskilja mellan de två. En bakterie är ungefär lika stor jämfört med ett virus som ett höghus är stort jämfört med dig. Bakterier kan få virus, inte tvärtom. Hur som helst så upphörde aldrig att fascinera mig hur länge mänskligheten levde saligt omedveten om existensen av hela det här mikrokosmos. Jag menar, den moderna människan har existerat i cirka 200 000 år. De första direkta observationerna av mikroorganismer är från slutet av 1600-talet. Nästan hela vår existens har vi samexisterat med mikroberna, men vi har aldrig ens vetat om att de finns. Eller vetat om alla de otroligt viktiga funktioner de har för livet här på jorden, inklusive vårt eget. Det var för övrigt den brittiske naturforskaren och uppfinnaren Robert Hooke som först introducerade oss till en livslevande mikroorganism, en mikrosvamp av släktet mukor, som han avbildade i boken Micrographia från 1665. I boken myntade Hooke också den biologiska termen cell. Och ändå är en bakterie fullkomligt jättelik jämfört med mycket annat i mikrokosmos. Vi ska alltså göra en resa ner i den här lilla världens djup. Vi ska zooma in så djupt som det överhuvudtaget är möjligt att zooma. Men för att göra det, låt oss få perspektivet klart för oss. Låt oss utgå från en storlek som vi alla är bekanta med. Oss själva. Räknar vi ut någon sorts genomsnitt för alla människor i hela världen landar vi på en medellängd på cirka 1,70. Europeer och nordamerikaner tenderar att vara lite längre. Jag är själv 2 meter och 3 centimeter. Man kunde ju fråga sig själv, varför just 1,70? Varför är vi inte mycket större än så? Skulle det inte ha gett oss en fördel gentemot diverse rovdjur och andra faror om vi var till exempel 5 meter långa och mycket grövre? Kanske, men nackdelarna med att vara stor tenderar att överträffa fördelarna. Fråga mig bara, jag vet. Signatur, aldrig hittat ett enda klädesplagg som passar perfekt. Men problemet med att vara stor har snarare med den så kallade kvadratkublagen att göra. Kvadratkublagen har att göra med det här med hur volymen och därmed vikten ökar snabbare än ytan när storleken ökar. Om du fördubblas i storlek ökar din yta med en faktor 4, alltså kvadraten, men volymen och massan ökar med en faktor 8, alltså kubik. Det här skapar problem för stora djur och människor eftersom deras ben och muskler måste bära mycket mer vikt utan en proportionell ökning av styrka. För riktigt stora varelser som dinosaurier eller elefanter leder det här till behovet av extremt tjocka ben och kraftiga muskler. För jättar från våra berättelser i stil med Goliat eller Asatrons Ymer, om de hade existerat i verkligheten, skulle det här begränsa deras rörlighet och smidighet. Och inte minst energieffektivitet. Större varelser behöver mer energi för att upprätthålla sina kroppsfunktioner, men deras ämnesomsättning ökar inte i samma förhållande som storleken. En riktig jätte skulle inte ha tid för mycket annat än att äta. Ju större du blir, desto svårare har du dessutom att reglera din kroppsvärme och framförallt att göra dig av med överskottsvärme. Ja, och en verklighetens Ymer eller Goliat skulle också ha svårt att hålla sig upprätt. Det här kan jag bekräfta med mina dryga 2 meter som gör att min rygg hela tiden värker. Större storlek belastar en tvåbent varelse mycket mer än till exempel en elefant. En jättes skelett skulle ha svårt att bära den extra massan och samtidigt bibehålla balansen. Lägg sedan ännu till att större djur tenderar att ha längre dräktighetstider, de får färre avkommor och tar längre tid på sig att bli vuxna. Så på det hela taget, 1,70 är bra. Människan har funnit en evolutionär balans mellan storlek och energieffektivitet och allt det där andra. Och 1,70 är inte ännu så litet att de sabeltandade tigrarna kunde plocka oss till frukost helt utan att behöva anstränga sig. Men okej, nu har vi alltså måttstocken för ögonen. Vi snackar om 1 meter och lite på. Metern är vår mammas gata när det kommer till skala. 1 meter är den ungefärliga längden på ett steg som vi tar när vi går. 1 meter är lätt att relatera till. Låt oss nu börja krympa ner saker och ting. Vi går ner en storleksordning från 1 meter. 1/10 meter är vi nu på. Vad har vi som är ungefär 10 centimeter i storlek? En vanlig husmus minus svansen, ett hönsägg lite mindre än så, 7 centimeter kanske. Ett kort från en kortlek. En blå mes. Men okej, vi har en lång väg kvar till mikrokosmos minsta domäner. Så vi skyndar på. Vi krymper ner skalan 1000-fald från den hemtrevliga metern, millimeterskalan. På den här nivån, 1/1000 meter, hittar vi saker som ett sandkorn, ett dammkvalster. Tjockleken på, inom citat, blyet i din blyartspenna. Det är grafit, alltså inte bly. Ett saltkorn. Bredden på ett tallbarr. Till exempel. Det här är en saker som de flesta accepterar som små. Men det blir så mycket mindre när vi fortsätter. Nästa hållplats på skalan är 1/1000 millimeter, alltså 1/1000 meter eller en mikrometer. Kallas också en mikron. Nu är vi redan på en nivå som är mindre än typiska bakterier. De största virusen är av mikronkaliber. Och till skillnad från bakterierna, som i 99 fall av 100 är harmlösa eller till och med nyttiga för oss människor, är de allra flesta virusen skadliga. Men vad annat har vi på den här skalan? Spindelväv är sådär 5 mikrometer tjock. Många av småpartiklarna som svävar i luften är i mikrometerklassen. Rökpartiklarna i tobaksröket till exempel av den här storleksordningen. Vi krymper igen på skalan med 1000 gånger. Nu når vi nanometerskalan eller 1/1000 meter. Nu är vi redan på den nivån där saker och ting är så små att vi inte ens kan titta på dem med våra optiska mikroskop. Utan vi måste ta till elektronmikroskop. 1 nanometer representerar ungefär storleken på en DNA-molekyl. Ritningen för all sorts liv på jorden ryms alltså inom 1 eller ett par nanometer. Men vad annat? En vattenmolekyl, H2O, bestående av 1 syreatom och 2 väteatomer, är lite mindre än 1 nanometer i diameter. En glukosmolekyl, glukos är alltså en vanlig sorts socker som förekommer i biologiska processer, är omkring 1 nanometer stor eller liten. Cellmembranen i dina celler är mellan 5 och 10 nanometer tjocka. Vi fortsätter att zooma in, än en gång med 1000 gånger. Nu är vi nere på 1 pikometer, alltså 10 upphöjt till minus 12 meter, vilket är samma som en biljondels meter. Det här är så litet att bara de allra mest effektiva elektronmikroskopen kan observera ens en del av sakerna på den nivån. Elektronmikroskop använder alltså elektroner, små partiklar som är mindre än atomer, istället för ljus för att observera saker. Elektroner har en mycket kortare våglängd än synligt ljus, vilket gör att de kan avslöja mycket mindre strukturer i större detalj. Elektronmikroskop kan förstora objekt upp till 10 miljoner gånger eller mer. Det här gör det möjligt att se otroligt små detaljer i stil med strukturen hos virus och enskilda molekyler, till och med enskilda atomer i vissa fall. Och den här sortens upplösning behövs sannerligen här på pikometernivån, och inte ens då räcker den alltid till. En pikometer är redan en otroligt liten måttenhet, anpassad för atomära och subatomära fenomen. På den här skalan har vi att göra med atomkärnor, atomernas kemiska bindningar och elektronmoln. Också om det här är på tok för litet för de flesta vardagliga sammanhang, är det avgörande för att forskarna ska kunna förstå materiens struktur och atomernas beteende. Pikometer är också storleksordningen för våglängden på gammastrålning. Gammastrålning är den fotonstrålning, alltså elektromagnetisk strålning, ljus är också elektromagnetisk strålning, som innehåller allra mest energi. Gammastrålar frigörs till exempel i samband med atombomber och supernovor som exploderar. Men resan in i mikrokosmos har en lång väg kvar, så vi fortsätter och går neråt i storlek med ytterligare 1000 gånger. Nu når vi storleksordningen kallad 15 meter, eller 10 upphöjt till minus 15 meter. 0, och sen 15 nollor, 1 meter. Det här är ett mått som används för att beskriva atomkärnors storlek. Men här ska man minnas att en atom är upp till 1000 gånger större än sin kärna. Det mesta av en atoms volym är ju alltså tomrum. Om du sväller upp en atom till storleken av Globen i Stockholm, så är atomkärnan där i mitten av hallen stor som en ärta. Elektronerna som svischar runt på nivå med väggarna och taket är mindre än bakterier. Ja, faktum är att man inte ens kan tala om elektronerna i samband med någon vettig storleksordning. Det är vad man kallar punktpartiklar som saknar fysisk storlek i den mening som vi är vana vid att tala om. De innehar alltså en position i rummet, men ingen direkt mätbar volym. Men protonerna, de positivt laddade partiklarna i atomkärnorna, de är omkring en femtometer i storlek, eller litenhet. Neutronerna är ungefär lika stora. Hur som helst, man skulle ju tro att vi närmar oss botten snart, att det här är bland det minsta som finns, men vi är långa vägar från Plancks domäner ännu. Ökar vi ytterligare på inzoomningen med 1000 gånger, det vill säga en tusendels 15 meter, så når vi någonting som kallas atometer. Nu är vi redan på en nivå som är så liten att vi börjar sakna någonting att jämföra med. Faktum är att de minsta fysiska föremål som vi känner till idag är i den här storleken eller mindre. Och de föremålen är kvarkarna. En kvark är en elementarpartikel som i dagens läge uppfattas som materiens allra minsta byggstenar. De bygger upp den grupp av partiklar som kallas hadroner, till exempel protonen och neutronen. Ska någonting komma ens i närheten av kvarken i litenhet så skulle det i så fall vara neutrinerna. De är en annan typ av subatomära partiklar, otroligt svåra att observera och mäta. Om de överhuvudtaget har en storlek förväntas den vara mindre än en atommeter, alltså 10 upphöjt till minus 18 meter. Men här ska understrykas att kvarkarna och neutrinerna bara kan sägas vara de minsta objekten som existerar så vitt vi vet. Det är inte omöjligt att det finns någonting ännu mindre som i sin tur bygger upp kvarkarna till exempel. Men för att studera så små saker skulle vi behöva större partikelacceleratorer. Jätteacceleratorn Large Hadron Collider, världens största maskin på gränsen mellan Schweiz och Frankrike med 27 kilometer i omkrets, är inte kraftfull nog att slå sönder protoner tillräckligt hårt för att få någonting mindre än kvarkar att trilla ut. Men vi får kanske lov att återkomma till den saken om och när CERN får bygglov och pengar för en ännu större kolliderare. Tills vidare är kvarkarna hur som helst de minsta fysiska objekt som finns, som så vitt vi vet inte består av någonting mindre. Nu förstår säkert var och en att det inte längre är meningsfullt att fortsätta med den här leken där vi zoomar in med 1000 gånger för varje nytt steg. Det finns inte längre några vettiga saker att ställa i relation till de här måtten som är mindre än atommeternivån. Men ändå måste vi fortsätta om vi vill nå den allra minsta tänkbara nivån, Planck-skalan. Och vi måste öka på takten avsevärt för de små skutt som vi hittills har använt oss av med ökningar på 1000 gånger per steg räcker ingen vart. För att nå Planck-nivån, den kortaste tänkbara distansen mellan punkt A och punkt B, måste vi, när vi står här på den redan försvinnande lilla atommeternivån, zooma in ytterligare 60 kvadriljoner gånger. Det är en sexa följd av 16 nollor. Plancklängden som vi då når är en av de så kallade Planck-enheterna, som alltså är uppkallade efter den tyske fysikern och Nobelpristagaren Max Planck, som definierade systemet i fråga kring sekelskiftet 1900. Planck-enheterna har ibland kallats Guds-enheter. De eliminerar allt godtycke från enhetssystemet. En utomjordisk intelligent civilisation kunde i princip förväntas förstå och använda samma system, sade Planck. Nå, hur som helst, vi är alltså intresserade av hur lång en Plancklängd är, eller hur kort, för den är sjukt kort. Strikt taget är den 10 upphöjt till minus 35 meter. 0, och sen 35 nollor, en meter. Plancklängden är, kort sagt, den kortaste sträckan mellan punkterna A och B som går att definiera. Det är så litet att om en atom blåstes upp till storleken av hela jorden skulle en planklängd vara mindre än en atom i jämförelse, stor som en proton de facto. En plankvolym, alltså en kub vars sidor är en planklängd långa, är så liten att det finns fler plankvolymer inuti en kubikmeter än det finns kubikmetrar i hela universum. En planklängd är ungefär lika lång som de så kallade strängarna sägs vara, som bygger upp allting enligt strängteorin. Det är också ungefär storleken på, inom citat, bubblorna i det så kallade kvantskummet som rumtiden jäser och bubblar av på den allra minsta nivån. Det skulle vara möjligt att nörda ner sig i allsköns kvantmekaniskt hokus pokus och matematiskt finlir här, men jag vill inte orsaka huvudvärk vare sig åt er eller mig själv idag. Vi kan bara konstatera så mycket att Plancklängden definieras utgående från ljushastigheten eller C, Newtons konstant alltså G, tyngdkraften alltså, och den så kallade Plancks konstant. Allt det här är så grundläggande stuff som det kan bli i universum. Men på ren svenska, Plancklängden är i grund och botten den punkt på skalan efter vilken inga mätningar längre kan anses vara relevanta, eftersom kvantosäkerheterna börjar bli för stora. Själva rumtiden är för luddig helt enkelt. Heisenbergs osäkerhetsrelation och allt det där. Alla måttenheter upphör med att ha någon mening. Ett annat sätt att uttrycka det skulle kunna vara att det här är skalan där själva fysiken börjar brytas ned och förvandlas till nonsens. Min favorit av alla försök till förklaringar av hur liten en planklängd är hur som helst den följande. Det är möjligt att planklängden är det kortaste fysiskt mätbara avståndet, eftersom varje försök att undersöka eventuell förekomst av kortare avstånd genom att utföra partikelkollisioner med högre energi skulle resultera i skapandet av svarta hål. Jag vet inte med er, men jag är helt okej med att vi nöjer oss med planklängden och inte gör några försök att nå ännu mindre saker. Det är hur som helst möjligt att det kan finnas mindre ting än planklängden. Vi kan bara inte mäta dem, åtminstone ännu. Det är också möjligt att gravitationen och kvantmekaniken beter sig på helt nya, okända sätt när vi går ner på de hypotetiska skalor som befinner sig nedanför Plancks mått. Ingen vet helt enkelt. Vi kan bara spekulera om allt det här och vänta på att nästa Einstein ska göra det klart för oss. Den person som sist och slutligen förenar relativitetsteorin med kvantmekaniken och formulerar den hett eftertraktade teorin om allting. Är det du kanske? Skriv och tipsa oss i så fall. Jag vill gärna vara den första som intervjuar dig. Det var allt från Kvanthopp för den här gången. Häng med oss igen om en vecka. Nästa lördag hittar du ett nytt avsnitt på Yle Arenan. Jag heter Markus Rosenlund. Ha det gott tills vi hörs igen. Hej så länge!